Matsäkerhetspodden, en podcast om det som kan göra maten farlig och det som gör den säker. Ja, Rickard Hellqvist sitter här i vår lilla studio och Martina Jörnebrand, hej.
Hej.
Hur är läget?
Det är bra, jag börjar ladda för jullov och julläsning kanske också.
Julläsning också, ja. Idag ska vi prata om arsenik och det första man kommer att tänka på i alla fall, ja, det är ju Agatha Christie.
Hon har väl haft ihjäl ett 30-tal personer i sina böcker just med arsenik. Och på mitt nattduksbord så ligger ju också den här boken Oskuld och arsenik som Dorothy L. Sawyers har skrivit, som jag tänker att jag ska läsa här nu under julen.
Det ser man, det ser man. Och det som Agatha Christies figurer förgiftade sitt folk med, det var nog kanske inte exakt den förening vi ska titta på idag, för det var en oxid, trioxid av arsenik som vanligtvis var det här giftet då. Och vi ska prata mer om det här riktiga aset då, AS-arsenik. Ja. Jag tänkte på det. Det är mycket klurigheter med deckare och sådär. Gillar du deckare, Martina? Jag har lite svårt för det. Alltså. Agatha Christie, känns inte det lite daterat?
Ja, fast det är ändå lite trevligare kanske med det som julläsning än de här mera moderna, ja, verklighetsbaserade sakerna.
Inte lika slafsigt kanske. Mm. Men jag upptäckte också att om man tittar på Agatha Christies namn, Agatha Ris.
Ja.
Där har vi det. Och det kommer vi bland annat prata om här. Så det är, alltså, det är något inlagt här. En kod här till oss då. Som visste om det kanske. Hon är fortfarande ute på jakt. Agatha. Ja. Så, och sen är det som sagt jul då. Vi ska äta julmat och det är risgrynsgröt och där och sånt. Äter ni mycket risgrynsgröt?
Nej, det gör vi faktiskt inte. Vi har ju någon i familjen som inte tål mjölk som jag har pratat om tidigare, så då vi tycker inte att det blir riktigt lika bra med alternativ här då.
Men, är ni inte ris eller malta heller?
Nej, det gör vi inte heller.
En sån där sak som vi har i min släkt. Typ. Efter man har käkat en halv kalkon var så äter man typ en liter ris eller malta. Det är fruktansvärt innan tårtan, före chokladen. Jag blir mätt bara tänker på det. Och det här med ris är ju någonting vi ska titta lite mer på då, under det här snacket då. Men vi dyker ner i arsenik. Det är ju ingenting som man spontant tänker att man förknippar med livsmedel, men det är någonting som har blivit mycket mer på tapeten senare år egentligen, kan man säga.
Absolut.
Och ett larm som kanske många känner till, eller larm, vad ska man säga, man gjorde en studie 2015 där på riskakor bland annat, va?
Precis, blandade risprodukter, bland annat riskakor.
Ja, just det. Och det kan jag tänka mig själv liksom, om man har små barn som är svåra att få i mat då. Och så att man har så här, men vad gillar lilla Sebastian? Ja, han gillar riskakor, det äter han. Och så har man en mosat igenom det och skickat med som helst flera års tid. Och så kommer det här liksom på posten då, så vi kan titta på sen.
Och då inser man att man har gett sitt barn lite näring och mycket arsenik då, kanske.
Men det här är ju ingen morbid podd, va? Så att vi ska ju försöka gå på djupet och ändå titta på, som sagt, arsenik och vad vi vet om det här. Vad vet vi om arsenik här? Hur länge har man känt till det här? Vem upptäckte det, Martina?
Jag hittade faktiskt en gubbe i det här fallet då, Albertus Magnus, som sägs ha upptäckt arsenik då 1250. Och sen 1500-talet har vi vetat att det har varit giftigt, så att det visste man inte då under några hundra år, kan man tänka sig då. Sen att det har funnits i vatten, det har vi ju känt till förhållandevis många år, men det var först på slutet av 90-talet som man gjorde det här sambandet mellan ris och arsenik, eller upptäckte det.
Just det. Och det är ett grundämne ju.
Ja,
det är en så kallad halvmetall, lite grå daskigt utseende.
Skapat av naturen.
Ja, skapat av naturen. Det finns ju i bergmalm och så, och jorden, kan man säga, naturligt då. Atom nummer 33.
Det finns ju flera former av det också, tänker jag, är lite viktigt här då. Vi pratar ju både om organiskt och oorganisk arsenik, och det är ju framförallt då den oorganiska som vi pratar om som hälsofarlig,
som är cancerframkallande då. Sen har vi den organiska då, som man ibland kanske lite slarvigt kallar för fiskarsenik då. Den är inte så farlig, lite grann farlig. Men inte alls lika, man kan fisa mycket större mängder vad jag förstår. Och det är framförallt förknippat med fisk och skaldjur då.
Ja, i alla fall utifrån vad vi vet idag.
Exakt, vi får lägga en liten sån passus där. Och var finns då den här oorganiska arseniken som är... vilka livsmedel kan man tänka sig att man hittar det här nu då? Vi droppar redan det här med ris då.
Ja, precis. Man kan väl säga att jag skulle egentligen säga att det är just ris och risprodukter och dricksvatten som är de livsmedel vi framförallt förknippar med arsenik. Sen är det ju så att även andra spannmålsprodukter och grödor och så kan ju ta upp arsenik, men det är inte alls i samma halter som vi ser hos riset.
Man säger att riset är ungefär 10 gånger större upptagningen jämfört med andra spannmål till exempel då.
Ja, precis. Och tittar vi på Sverige så ser vi att ungefär en tredjedel av det arsenik vi får i oss kommer just från ris och risprodukter. Så att, och det är en ganska liten produktgrupp också. Ja.
Som sagt, ris bra att äta också, Martina?
Det beror ju på vem du frågar och hur man tänker. Vi ska ju alltid äta varierat, säger vi. Ris har ju fått mycket kritik de senaste åren, men det kanske framförallt har varit på grund av miljöskäl. Det odlas ju inte i Sverige och det orsakar också en del växthusgasutsläpp och liknande. Så att man, av den anledningen väljer ju många kanske hellre svenska spannmål idag som alternativ. Då. Men
kanske
även
man är sugen på ris ibland också då. Så det passar väldigt bra med den rätt man vill äta och så vidare. Mm. Så, så det är ju liksom en del av en varierad kost fortfarande, helt klart. Då. Men det är ju...
Och vissa befolkningsgrupper äter ju sannolikt mycket, mycket mer ris, kan vi säga också.
Asien till exempel då.
Ja. Så, ja, eller om man har flyttat till Sverige men kommer från exempelvis Asien så äter man säkert mer ris än vad du och jag gör, tänker jag.
Så är det. Jag brukar ju, jag bjöd faktiskt grabbarna hemma på ris häromdagen också. De käkar gott, de tyckte det var smaskigt då. Men då ska man ska ju koka ris som pasta nu för tiden. Eller?
Man har ju i alla fall gjort tester då. När Livsmedelsverket gjorde den här stora riskokningsstudien 2015 så testar man ju att koka ris i rikligt med vatten som man kokar pasta och sen hälla bort det kokvattnet. Och då såg man ju att man kunde minska arsenikhalterna med någonstans 40-70%. Så att det är ju rätt stor skillnad. Så det verkligen kan man ju faktiskt göra när man äter ris, att välja att koka på det sättet.
Men det är också sett att det är olika hur man i olika länder tolkar.
Ja, eller tolkar eller? Vet jag inte, men vi har sett en del förvirrande livsmedelsförpackningar när risproducenter i sin svenska information om hur du ska tillaga produkten har valt den här överskottsvattenmetoden, medan man på den norska anvisningen har den mer traditionella inkokningsmetoden. Och konsumenter som förstår både norska och svenska kan ju då bli lite förvirrande och undra varför om norrmän och svenskar har så olika tradition i att koka ris. Men
ja, det
bygger väl lite på hur mycket man har kommunicerat råd.
Just det, sådana Norge-skämt höll man på mycket förr i tiden. Det känns 80-talet, 90-talet.
Jag ska säga att jag har inte helt koll på exakt hur de norska råden ser ut när det gäller riskokning, men jag har sett att det har varit en förklaring från vissa tillverkare som har olika kokningsinformation på olika språk.
Ja, det är risigt om det är otydlig information och tvetydigt, kan man säga.
Det är viktigt att man vet hur man gör för att produkten ska bli säker.
Alltid. Vad har vi för gränsvärden här nu då? Alltså vad är det för... vad vet vi om hur mycket som kan vara farligt och sådär? Det är ju liksom... Det
här man kan ju säga att det här...
oorganiska arseniket.
Ja, precis. Och där kan man säga att när det gäller livsmedel och ris då, så är det här ganska nytt. Det var ju först den 1 januari 2016 som vi började tillämpa legala gränsvärden just för risprodukter. Och då har vi ju sådana både för icke-ångbehandlat slipat ris, polerat och vitt ris då, 0,2 milligram per kilo.
Ja, per kilo ris då?
Ja, precis. Och då pratar vi våtvikt här då. Ja. Och har vi ångbehandlat ris och råris så är det ett lite högre gränsvärde, 0,25 milligram per kilo. Och riskakor, risrån, riskex och mjuka riskakor ligger på 0,3 milligram per kilo. Mm. Och barnmat då, eller ris som ska ingå i barnmat, det ligger på ett betydligt lägre gränsvärde, 0,1 milligram per kilo. Och sen har vi ju legala gränsvärden också för dricksvatten, och det har vi ju haft längre. Och det har jag för mig att det ligger på 10 mikrogram per liter.
Per liter vatten, precis. Ja. Och det här är intressant. De här gränsvärden du refererade till, Martina, finns ju en EG-förordning, heter det fortfarande faktiskt, om 1881 då, om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel. Så främmande ämnen är själva ordet vad gäller man letar efter kemiska faror som tungmetaller, miljögifter och så vidare.
Mm, mykotoxiner och annat.
Ja, exakt. Mm. Och i den EG-förordningen så finns de här gränsvärdena och gäller över hela EU då. Mm. Hemma brukar man alltid säga, förr i tiden vet jag när jag växte upp, man får främmat, sa man. Mm. Då kommer ju vännerna hem.
Ja, precis.
När de främmande kommer, det är de ens bästa vänner. Mm. Lite märkligt tycker jag. Men alltså, ja. I det här fallet så är det ju främmande ämnen är ju verkligen fiender, kan man säga.
Ja, de är dåliga.
Ja, precis. Mm. Inte alls som man vill bjuda dem på kaffe alls. Mm. Riktiga as då, till exempel. Och det här med... Och vad vet man om då så här, dödliga doser och sådär? Nu kommer vi tillbaka till Agatha Christie. Jag vet inte, vi ska in och stöka runt där, men...
Ja, man kan väl säga att, jag skulle väl säga att när det gäller livsmedel så har vi väl ingen sån information om att det skulle liksom ens vara möjligt att Nej. Få i sig mat i de mängden att man faktiskt kan dö av det. Nej. Eller har du någon sån? Hur mycket riskakor måste man äta?
Jag räknar lite, jag tittar på det. Det fanns ju något kanske då, alltså, tänkbart dödlig dos kanske på 20 milligram för ett litet barn då. Sådär.
Väldigt litet barn.
Väldigt litet barn, men då skulle den i princip... Förutsatt att den köper från en laglydig då, ett leverantör av riskakor som ligger exakt på gränsvärdet, så skulle barn på den käka ungefär 70-80 kilo riskakor. Det vet jag inte om Sebastian eller Svante eller Evert kan tänka sig att trycka i sig. Så det här med akuta förgiftningar, det är ju inte alls en issue, alltså det behöver man inte vara rädd för.
Nej.
Men något som är intressant vad gäller det här tycker jag med det här gränsvärdet vad gäller dricksvatten, och det är ju långtids exponering, liksom, så att man bor, man har en brunn eller man bor i ett område där vattnet innehåller arsenik. Mm. Och vad jag förstår enligt Världshälsoorganisationen, då, FN-organet WHO, så säger man att lägger vi på 10 mikrogram per liter, då leder det till 3 fall cancer per 1000 personer.
Mm.
Och det låter ju sådär bra. Liksom,
ja, det är så att man hostar till lite.
Ja, det är som man hostar till. Och när de sätter upp sina gränsvärden så är det alltså acceptabla. Det de helst vill är att gränsvärden ska gärna korrelera då, typ alltså en stycken per 100 000.
Mm.
Så att det här är ju liksom, känns lite så här konstigt tycker jag.
Mm.
Faktiskt. Och det finns förmodligen en väldig ambition här att... att sänka gränsvärden. Men det är också en realitet. Alltså om man bor i ett område där det är som det är. Eller man bor på en gård eller vad som helst. Då man har ju det vattnet man har.
Mm, och det går inte att förbjuda arsenik helt heller, i och med att det är ett naturligt grundämne. Utan det är ju mer att hantera det då.
Det kommer inte lyda liksom.
Nej, precis. Men även när det gäller de här gränsvärdena för ris och risprodukter, så tycker ju Livsmedelsverket att de är lite för höga. Och att man gärna vill jobba för att de här gränsvärdena sänks här framöver. Och det uppfattar jag också som att det är liksom planen. Ja. Att man började med att implementera gränsvärden. Och sen är väl tanken att jobba mot lägre gränsvärden för en bättre folkhälsa. Helt
precis,
enkelt.
Det känns ju väldigt rimligt. Då är det så att man har dricksvatten från egen brunn, så är det ju väldigt viktigt att man mäter själv också då.
Ja, man provtar. Man brukar ju rekommendera minst var tredje år att provta
man vet
för
det.
Är för
någonting. Jajamensan. Mm. Och om man då drabbas av det här, vad är det för symptom? Som sagt, vi har pratat cancer då. Är det några specifika cancertyper som är...
Mest brukar vi ju tänka urinblåsa och lungor, men det finns väl även en stark misstanke om även andra organ som njurar exempelvis då, lever, att det kan orsaka problem. Men vi har väl också det här med lite hjärt-kärlsjukdom och annan typ av ohälsa som inte är cancer.
Så det kan vara precis, generellt pyton, liksom leverskador, kanske hosta och diabetes och hudförändringar som man då kan se eventuellt kopplat till det här. Det är diffust självklart, men ändå.
Och generellt kan man väl säga här då att vi är mest rädda om de små barnen med en låg kroppsvikt, för de äter ju mycket i förhållande till sin kroppsvikt, och det gör att de kan få i sig förhållandevis höga halter. Så där, de ska man ju vara särskilt rädda om, och sen handlar det ju oftast inte här om vad man äter en gång, utan hur man äter under ett liv. Helt enkelt.
Ja.
Så det är ju viktigt att komma ihåg, så att en portion risgrynsgröt till jul kommer inte att orsaka cancer, vill jag sticka ut hakan och säga.
Nej, precis. Det är värre om man inte får de julklappar man önskar.
Ja.
Eller kanske inte. Så vad gäller ät varierat är ju generellt alltid rådet, tycker vi. Men är det så att säger myndigheterna någonting vad gäller till exempel i sådana här offentliga måltider, vad man ska äta och inte äta och servera och inte servera och sådär?
Man har ju sedan några år tillbaka då gått ut med rekommendationer till måltider inom förskola och måltider inom skola. Och när det gäller förskolan så rekommenderar man ju dem att inte överhuvudtaget servera riskakor och att också undvika risdryck. Risdryck är ju någonting som man framförallt serverar barn som inte tål vanlig mjölk då. Och då kan ju det här bli ganska stora mängder man skulle kunna få i sig, utan då är det ju bättre att välja andra vegetabiliska drycker som alternativ till mjölk. Och när det gäller skolbarnen så säger vi att man ska undvika riskakor, däremot har man inte samma rekommendationer när det gäller den här risdrycken helt enkelt. Så att det är ju de rekommendationer vi har och som man förhåller sig till. Sen när det gäller att servera ris så rekommenderar man ju också att man inte bara serverar ris utan varierar med andra kolhydratkällor då.
Men själva tillagningsmetoden på ris i storköken, det är ingenting man guidar offentligt?
Nej, jag skulle säga att man skriver ju, Livsmedelsverket skriver ju på sin hemsida vilka rekommendationer som finns och vad de här testerna visar, men jag skulle inte säga att man ger en specifik rekommendation att ni ska koka ris på det här sättet. Många, om man tittar på kommuner och så, har ju valt att man kanske bara serverar ris max en gång i veckan eller någonting sånt för att ge lite utrymme till familjen att äta det hemma. Och Livsmedelsverket säger ju också att man som barn inte bör äta ris och risprodukter mer än 4 gånger per vecka. Men alla de måltiderna ska ju inte vara inom skolan eller förskolan.
Nej, totalt ja.
Ja precis. Just
det. Intressant med riskakor är ju, tycker jag ändå, en av senaste årens intressantaste case kopplat just till hur man på grund av ett larm eller någon form av information från myndigheter och vetenskap runt en livsmedelssäkerhetsfara, där man faktiskt då en industri ställer om sitt sortiment väldigt snabbt också.
Mm.
Alltså om man tjänar mycket pengar på, eller åtminstone någon form av pengar, eller tycker att det är kul att producera riskakor, och så kommer man med information om att det är inte så jättebra, och man till och med ger råd till skolor och förskolor att ta bort det från att servera det till dem. Då måste man hitta på någonting annat, för ingen kommer vilja köpa riskakor. Va? Och då har man ju faktiskt gjort så här, man har ju gått över, många har gjort likadana, de här rullarna, och gjort av majs istället, majskakor. Ja. Tasty, olika kryddor och sådär. Eller andra också typer av...
Ja, det finns med en del baljväxter och så.
Som man kan också slänga med det liksom till Sebastian eller att barnen då. Här är Mellis, va? Same, same but different då. Lika torrt, va?
Ja, liknande då i alla fall. Ja, precis.
Så länge de äter något. Ja, men det är spännande grejer tycker jag.
Mm.
Nu har vi pratat mycket om kanske svenska förhållanden då, så att säga. Och, men sagt, vi nämnde ju lite grann tidigare det här med hur... Men i de länder man äter väldigt mycket ris, som i Asien till exempel, med tanke också på att man då vattnar och odlar ris mycket också i Asien, och där borta så är det ju tänkbart att det är mycket arsenik också i vattnet. Ju.
Det är ju kanske en av de vanligare frågorna som jag brukar få när jag utbildar just det här. Men i Asien då äter man ju jättemycket ris. Borde man inte vara mycket sjukare där? Och där kan man väl säga att generellt så har vi inte så mycket statistik på det. Det finns ju inte alls samma typ av historisk cancerstatistik i enskilda asiatiska länder som vi kanske har i Sverige på det sättet. Ett land som man ofta pratar om när det gäller arsenik, det är ju Bangladesh. Där har man generellt väldigt mycket problem med oorganisk arsenik i sitt dricksvatten och också på, då, som en följd av det då, i det ris som man odlar. Och där har man gjort några, i alla fall mindre studier, och titta, är riset överhuvudtaget viktigt om man har arsenikproblem i sitt dricksvatten? Och det har man faktiskt sett att det verkar ändå som att riset bidrar till den totala arsenikmängden man får i sig, och att det därför kan ha då en viktig effekt på det här med förekomst av cancer i framförallt urinblåsa då.
Också just att det kanske är så att riset är så effektivt på att samla upp arsenik på något vis också då, i sitt skal då.
Precis, ja, för det är ju det lite som är problemet, att arsenik tas upp bättre av ris än av andra grödor, och framförallt ansamlas det ju då i skalet, och det gör ju faktiskt att grovt opolerat råris, att det innehåller mer arsenik.
Det nyttiga riset innehåller mer arsenik.
Ja, alltså. Så där säger ju faktiskt, faktiskt Livsmedelsverket då, att vi inte bara, de brukar ju rekommendera fullkornsprodukter, men när det gäller ris så är det faktiskt bra att äta lite, variera lite då också.
Oj,
inte
vad
bara.
Vad trassligt det blir.
Ja, det blir det.
Men så är det. Ja. Kunskap är enda liksom nyckeln här då.
Ja.
Men då tänker jag, men då köper vi ekologiskt ris.
Det är också en jättevanlig fråga, att man då känner sig lite extra bra.
Jag har lite pengar över, så jag är mån om hälsan här, så jag köper ju ekologiskt då inte fullkornt ris, då vitt ris. Då är det lugnt, eller?
Mm. Nej, nej, det är det ju inte. För det har ju ingen, det, arsenik är ju ingenting som används i produktionen av riset. Nej. Det är inte därifrån det kommer. Så att i de studier man har gjort så kan man väl säga att man har egentligen inga signifikanta skillnader på om det är ekologiskt eller inte. I den senaste studien Livsmedelsverket gjorde så var det faktiskt lite högre halter på ekologiskt ris. Men jag skulle
till
säga
och med
att, ja, ja. Men generellt kan man väl säga att det... Man kan inte säga att det är skillnad mellan sorters ris eller om det är ekologiskt eller inte, utan då är det snarare det här med om det är råris eller om det är polerat ris, att det polerade är lite mindre arsenikinnehållande.
Man kan ändå säga en liten comeback för det vita riset här.
Ja, ja det är det.
Farbror Bens vita ris faktiskt. Då, så att,
ja. Och det verkar ju vara svårt också att förutse områden där man har mest problem med arsenik och säga att vissa länder eller regioner är bättre, utan det kan variera liksom från åker till åker. Egentligen också. Det. Så det, man tänker, det blir ju viktigt som producent av risprodukter när man ställer krav på leverantörer och köper in råvaror, att man faktiskt har koll på vilka arsenikhalter man har att göra med och att man är faktiskt ansvarig då för att inte släppa ut produkter som ligger över gränsvärdena.
Ja, det blir ju verkligen viktigt för leverantörer och kunder att analysera och förstå och lära sig om halter över tid. Då.
Ja,
men även ingår ju nu också i Livsmedelsverkets kontrollprogram.
Ja.
Också arsenik då.
Precis, ja, i övervakningsprogrammet ja. Ja, så har man med arsenik sedan 2017.
Mm. Precis. Ja, är vi nöjda med det här? Blir lite risgrynsgröt ikväll?
Jag tror socker, mina barn har fått det i skolan idag till lunch, så att jag tror att jag väljer någonting annat faktiskt.
Ja.
Vi kanske är klara med risgrynsgröt för i år, men jag känner ingen oro om det skulle vara så att suget sätter
inte
in.
Inte vi heller, vi äter risgrynsgröt i december, det är fantastiskt gott då.
Mm.
Så ja, självklart så finns det ju väldigt mycket, mycket mer information om arsenik och det här lilla avsnittet ska inte ses som heltäckande på något sätt. Men vi hoppas att du fortfarande lyssnar, vi önskar en god jul.
Mm, god jul.
Och ta hand om dig.
Ta hand om dig. Thank you.